för andra gången den här veckan hälsar vi välkommen till podcasten Obiter Dictum med mig Tobias Nordström och Billy Rimgard.
Det har varit en hektisk vecka.
Ja, men det verkar som att det har uppskattats.
Mm. Det känns som att det har kommit till lite nya lyssnare här efter Alien, vår stora Alien-special och sen den lilla Prometheus-minisoden som följde på det. Så vi får väl hälsa dem välkomna, antar jag.
Ja, jo, ja.
Sa han förstrött.
alla nya lyssnare är ju såklart välkomna, även de som inte har hittat hit på grund av, eller tack vare Alien-specialen, men
trots Alien-specialen.
Ja, trots. Men den fick ju bra spridning, alltså. Det var ju roligt. Kul att den uppskattades.
Och jag har ju, det är ju en del att man har att ta igen om man kommer in som ny lyssnare. Det är en 70, vad är det här? Podcast 79 typ.
78.
Ja. Men vi har gjort om lite på vår sajt och försökt fånga upp de här specialavsnitten, eller vad man ska säga, lite säsongsavslutningar, lite de avsnitt där vi har tänkt mer än vanligt, kan man väl säga, för att om man kommer hit och hör Alien specialen som första, då kanske man tror att det alltid är så genomarbetat, men så jävla kul är det inte jämnt.
Nej. Vi har väl några sådana som avviker och är mer, vad ska vi säga, genomarbetade.
Så oddpod.se, så kan man backtracka lite där. Mm. Och vet du vad jag hittade när jag satt och gick igenom avsnitten för att se vilka som skulle kunna klassas som så här specialavsnitt?
Nej.
Vi gjorde ett avsnitt om HARP och lite konspirationsteorier.
Ja,
och då var det en grej, vi inledde ju med att vi av någon, du hade just den veckan råkat ut för en konspiration. Jag klippte ihop fort hur det lät, inte lika långrandigt som i avsnittet, men sammanfattning.
Det var ju slutet av förra veckan som jag fick en avi och fick ett paket stort som en pocketbok ungefär. Avsändaren var en holländsk postbox. I alla fall, jag tog hem den här asken, öppnade den och i den ligger då ett USB-minne i metall. Så jag tog mod till mig och satte in det i datorn. Och det visade sig att det ligger en fil på det USB-minnet som är 1 GB stor. Så ligger en fil på strax under 1 MB. Och det visade sig då vara en PDF-fil med ett Wikileaks-dokument. Det kan vara någon av våra lyssnare som vill spela med ett spratt.
Och till de som tänker nu så här, haha, nu ska jag spä på det här genom att skicka något mer, så är det ju så att om det kommer något mer, då kan man avfärda det direkt som ett skämt. Det läskiga är ju om man inte hör någonting annat än bara det här.
Fast ändå, om det kommer från den där holländska postboxen,
aha,
igen.
Ja, det är sant. Ja, det är läskigt om man inte hör någonting igen, påpekar jag.
Ja.
Har vi hört någonting mer om det här?
Jag har ju hittat svaret på det här.
Är det sant?
Ja, och det var ju inte alls lika roligt som det var i teorin, så att säga.
Jaha.
Det finns fortfarande ett stort frågetecken i allt det här, men jag kommer dit. Jag började luska
inte
lite...
Inte lika många plot holes i det här som i Prometheus.
Nej, precis. Jag började luska lite grann i... Det fanns ju en adress där någonstans i Holland. Och jag började kolla upp lite grann med... alltså, var den adressen skulle kunna vara. Och... jag kommer inte exakt ihåg hur, men jag hittade på alla fall på något sätt att det var någon slags filial till Time Magazine.
Mm.
Och det visade sig då att det där är någon present jag fick när jag förnyade min prenumeration på Time.
Okej.
Okay. Som sen då hade skickats så här liksom 4 månader för sent eller någonting sånt där. Alltså jag förnyade den där och sen gick det i princip ett halvår och sen kom den där. Vilket gjorde att jag hade absolut ingen tanke på, och jag liksom, jag hade inte läst igenom riktigt att man skulle få ett USB-minne. Men frågetecknet som är kvar då, det är ju varför det låg en Wikileaks-rapport på ett USB-minne jag fick av Time. Men det förtäljer tyvärr inte historien.
Jag kommer ihåg när det där hände och du ringde mig och var helt så här, erkänn att det är du. Och det var inte jag var. Och vi började kolla på den där adressen och det låg något så här stort... det här företaget låg i någon så här företagspark och bredvid dem låg något stort så här bio research facility.
Mm.
Det känns som att vi var en bättre historia på spåren än att det var en prenumerationspresent.
Ja, det var ju lite synd, men ja, så är väl ofta verkligheten.
USB-minnet kanske är den nya musmattan när det gäller prenumerationspresenter.
Har musmattan varit en sån?
Men typ på 90-talet, alltså så här, var det inte musmattan då som man alltid fick som prenumeration? Så här. Ny fräsch musmatta, röd med stor Expressen geting på,
typ. Ja, kanske. Men jag vet inte hur du känner, men jag har den här veckan haft lite så här, vad heter det på svenska? Postpartum. Sen när man får det efter förlossningen.
Mm.
Vad heter det på svenska?
Ja.
Postförlossningsdepression.
Typ. Ja. Ja.
Efter Prometheus så har jag liksom känt att det är ett litet så här tomrum. Eller vad man ska säga. Man gick och laddade så länge för Prometheus. Och sen liksom, när filmen var slut så red man på vågen i en eller två dagar. Och sen sakta men säkert så infann sig det här tomrummet. Har vi någon bra lösning på för det här, jag vet inte, det är inte ett jätteovanligt syndrom, eller?
Nej, The Dark Knight Rises är väl liksom, det är väl lösningen att börja peppa för den på något vis.
Ja.
Vi ska ju inte prata någon Prometheus alls här. Vi hade ju vår lilla debrief här i en minisode.
Mm.
Vi kom inte fram till jättemycket, för vi hade bara liksom precis sett den. Men det är ett väldigt bra kommentarstråd på oddpod.se där det liksom bombas ut. Det hittas mest luckor faktiskt.
Ja, jo.
Och det är lite det som är min så här, efter Prometheus reaktion, att jag tyckte den var väldigt bra då. Men sen för varje dag som går så tycker jag att den är lite mindre bra. Så att det betyget som jag utdelar i minisoden har väl fått reviderats.
Ja, jo, jag tror jag ska se om den nu i helgen, tror jag. Får väl se. Det kan vara så att den växer. Man vet inte. Att man kanske mer kan ta den lite för vad den är. Men samtidigt, alltså, de kan ju inte vara helt ovetande om att de har en publik som är väldigt benägen att leta hål, så att säga.
Nej, men så är det ju. Och som sagt, som jag sa i minisoden, att folk som ägnar 30 år åt att dekonstruera Alien kommer inte bli nöjda, så enkelt är det ju. Men för oss andra som bara är så här allmänt intresserade av liksom filmserien och mytologin och sånt, så ja, det borde kanske ha, vi kanske kunna fått någonting litet.
Jo, kanske. Ja, men vi går vidare istället. Jag vill börja med, jag vill fråga dig en sak om fotbolls-VM.
EM.
EM, ja. Precis, fotbolls-EM.
Har inte du deklarerat att Oddpods officiella hållning är fuck fotboll?
Jo, det har jag säkert gjort. Men, stämmer det att jag någonstans, kanske på Twitter, läste att du kommer hålla på England?
Nej, på Twitter så luftade jag mina liksom. Jag är lite förbryllad. Normalt sett så vet jag alltid vilka jag kommer hålla på.
Ah.
Normalt sett, England brukar jag ofta falla tillbaka på, men inte i år, utan det är svårt. Jag har inte hittat någon så här solklar. Tyskland är ju alltid bra. Man gillar ju tysk fotboll liksom.
Men kan inte du förklara den grejen för mig? Det känns som att det är en väldigt så här, vad ska vi säga, så här fotbollssupporter-positioneringsgrej, att man inte håller på Sverige. Att man så här liksom vill visa sig lite på styva linan, att man är lite tuffare än liksom alltså att man ser människorna som håller på Sverige, det är liksom ansiktsmålningar och pajashattar liksom.
Jag gick förbi Stadion på Kungsgatan häromdagen och de har alltså en blågul Sverige One Piece med gult kors över hela One Piecen och Svenska fotbollsförbundets emblem på. Du kan ju tänka dig, alltså, bara synen av någon som sitter och skaver hemma i soffan i den och tuggar chips. Kanske med de blågula EM-flipflopsen när man får, om man lämnar in ett EM-stryktips. Alltså, det kan väl få den bästa att så här,
men bara resignera. Men det där finns ju i England också.
Jo, givetvis. Men alltså, ja, men det handlar väl mer om att så här.
Det jag undrar lite grann är, finns det ett mått av elitism i det här?
Mm. Alltså för mig är det så här, jag har väldigt svårt att hålla på en flagga liksom. Någonstans är det ändå så att ett mästerskap i fotboll är ju en väldigt nationalistisk, ett nationalistiskt arrangemang.
Ja, jo, givetvis.
Och för mig så handlar väl kanske sport mer om att hålla på det man tycker är vackert och på det man så här kan sympatisera med på någon slags estetiskt plan. Alltså i förra VM så höll jag stenhårt på Uruguay därför att de hade spelat så underbar fotboll fram till VM och liksom De var inte Sverige med, men alltså så här, Sverige, jag vet inte, jag tycker inte det finns någonting sympatiskt med svensk landslagsfotboll överhuvudtaget, förutom Zlatan som liksom, ja, det är jättekul när han knäpper sina dumma kritiker som inte kan fotboll på näsan. Men i övrigt så liksom fan, se Anders Svensson hålla på och snurra på mitten, liksom, kom igen. Det är, man måste hitta någonting estetiskt tilltalande.
Men så att om det skulle gå bra för Sverige, då kommer du liksom så här, du kommer inte bli glad om det går bra för Sverige och så.
Inte glad, alltså. Nej, men det är återigen det här, alltså det är en flagga, det är väldigt svårt. Alltså, jag har stora problem med att sympatisera med en, alltså nationen, nu börjar vi komma ut i någon slags specialavsnitt om nationalstaten, känner jag. Men nationen är ju en väldigt konstruerad enhet som inte på några vägar är definitiv. Alltså gränser förändras och liksom statsbildningar förändras. Men när man bor då i en nationalstat, vilket de flesta gör, så är det på något sätt, tas det för givet att man ska liksom inte, att man vid såna här tillfällen, exempelvis fotbollsturneringar, på något sätt ska bara känna gemenskap och bli en del av liksom, och jag känner inte det. Jag menar inte att jag känner mig så här tysk eller engelsk heller, utan jag tittar på fotbolls-EM precis som jag tittar på Champions League, det vill säga när så här, jag vet inte, Lyon möter Real Madrid, så kan jag välja så här, jo, men jag håller på Lyon typ. Utan att på något sätt sympatisera med laget eller kunna klubbens historia eller liksom på något sätt, ja, så.
Men jo, det var, Fredrik Lindström skulle säkert argumentera att det finns någon slags nationalistisk trygghet i ett sånt resonemang, men jag vet inte, jag bottnar nog inte i att ställa sådana frågor, tror jag.
Nej.
Men han brukar ju prata om det, om att anledningen till att svenskar är så lite, inom citationstecken, patriotiska, är för att vi är liksom redan ganska trygga i vår nationella identitet, vilket gör att vi behöver inte liksom, vi ser det snarare som liksom onödigt att liksom, vad ska vi säga, trycka på den eller vara så här explicit stolta över den liksom.
Alltså jag kan ju känna tillhörighet till massa andra sorters kollektiva enheter, eller till, ja, någon, en eller två andra i alla fall, som jag verkligen skulle liksom, där jag kan ta det personligt när någon annan del av det kollektivet kritiseras och så vidare. Men just nationer känner jag inte liksom, jag känner inte det så.
Hey, vad heter det? Egentligen vill ju jag här vara så futuristisk att jag säger att jag känner samhörighet med företag mer. Men även det kan jag inte bottna i riktigt. Det känns som det är den mest futuristiska hållningen man kan ha liksom. Jag menar, vi ser ju början på det i typ folk som är så Apple-tokiga typ.
Definitivt.
Det är ju liksom bara ett steg från en tillvaro, en så här Philip K. Dick-tillvaro där den nationalstaten är borta och det är företagen som styr liksom.
Visst.
Yes. Men på tal om nationalstater, Jay-Z och Kanye West var ju i Paris nyligen. De spelade Niggas in Paris 11 gånger. Vilket är nytt rekord. Jag tror de spelade den 7 gånger i Atlanta eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag tror vi pratade om det när det hände. Min fråga, är det här den redaktionella loopen vi ser?
Ja, är det det? Alltså jag tänker så här, ett band som man har ju ganska ofta sett, någon så här one hit wonder band som har en hit som de typ kör som låt nummer 3 och sen kanske de avslutar huvudsättet med det och sen kör de det en gång till under extra numret därför att de har väl en låt som folk kan.
Nick and the Family körde ju ganska hårt på den sommaren de dansade, vad heter den? Hey Monica.
Precis.
Som de spelade så här 3-4 gånger vid varje konsert liksom.
Precis. Här är det ju inte riktigt så, men på något sätt är det ganska coolt. Har man en låt som heter Niggas in Paris och spelar i Paris, alltså det är väl klart man ska köra den mer än en gång. Var det på raken, vet vi det?
Det kollade jag faktiskt inte upp, men jag antar att i alla fall några gånger var på raken. De körde den ju 5 gånger på raken i Stockholm. Och då, jag har för mig att det var 3 gånger då. De avslutade konserten med att köra den 3 gånger på raken. Och sen kom de in och körde extra nummer. Då körde de den låten 2 gånger till på raken.
Ja,
men jag kan känna så här också. Även om det är liksom någon slags redaktionell loop, så liksom man kanske ska hänge sig åt den. Eller om man har en bit i sin repertoar som är fantastisk.
Mm.
Varför är det så tabu att plocka fram den flera gånger liksom? Vi har ju försökt undvika att liksom falla tillbaka på saker vi har diskuterat redan.
Mm, precis, och vi gör ju ändå det så här ganska ofta ändå, så här omedvetet, bara för att det så här, sitter i vårt DNA typ. Men det är ju också en vinst, alltså det är en framgångsformel på många sätt. Alltså ta så här Paul Auster, som har skrivit liksom, han har skrivit samma bok om och om och om igen, men det är en väldigt bra bok. Så att det funkar liksom.
Ja, jo.
Det är lite samma sak med typ Kent som har så här, de har en hit, en ballad och ett mellanspår som de jobbar om igen. Och den är alltså det är jättebra. Det är liksom, det blir inte dåligt.
Och framförallt då, det som i Kents fall, när man avviker då från den formen i någon liten så här syntutflykt i några album, så blir det blir otroligt kraftfullt då sen när de återvänder till originalreceptet på något sätt. Det är new coke all over again.
Precis. Nej, alltså redaktionella loopen, det är kanske där som faran ligger i den. Jag kommer inte ihåg vad vi sa i det avsnittet när vi pratade om redaktionella loopar. Så det här kan ju vara en loop i sig, så det vore sjukt meta. Nej, men grejen är, faran med den redaktionella loopen, det är ju att så här, det finns vissa saker som man kan få att funka. Och om man bara kör dem om och om igen så skapas dels en familjär trygghet som gör att folk känner igen det. Det kommer inte några överraskningar, man vet vad man får.
Mm.
Plus att man vet själv att man kan hantera den. Man behöver inte kasta sig ut i någon svår utläggning om nationalstater och medborgarnas tillhörighet som vi nu var på väg in i. Utan vi kan prata Blade Runner och så har vi liksom vårt på det torra typ.
Mm.
Så att det är en liten sån där false friend, kanske.
Ja, jo, det tycker jag låter som en vettig slutsats.
Vi fick ett förslag på Twitter förresten från Kirre.
Mm.
Som skriver så här: har ni funderat på en Oddpod meetup? Potential att bli väldigt awkward och kul, tänker jag mig. Min spontana känsla där är att om man tittar på så demografin på våra Facebook-följare så är typ 87% män. Så det skulle nog bli en ganska tråkig fest, känns det som. Jag vet inte.
Ja, alltså det, jag vet inte, det är alltid problematiskt med såna här meetups, kan jag tycka, för att det blir väldigt konstruerat på något sätt. Alltså jag har varit med om några gånger när jag har varit ute och man har träffat sig bekanta och liksom de har presenterat den för sina vänner och de har gjort kopplingen obitidictum, och då har jag blivit så här överlycklig på något sätt att så här, liksom, att man träffar någon som lyssnar på någonting man gör och liksom hela den biten. Det känns som att om man skulle ha en meetup så skulle liksom när de definitionsramarna blir liksom uppstyrda på förhand så försvinner magin lite grann. Alltså jag vet inte, jag snurrar in mig nu, tycker du?
Nej, absolut inte. Alltså det jag känner är så här, jag är så katastrofalt dålig på att mingla. Grejen är så här, i teorin så här, men shit, här är en massa människor som liksom har ungefär samma intressen och som förmodligen är geeks och kan stå och liksom debattera tidsparadoxerna i Terminator-filmerna en hel kväll. Liksom. Vi tussar ihop alla dem i ett rum, det kommer bli skitbra. Någon så här anspråkslös bar någonstans. Liksom. Men problemet är bara att sen, som jag funkar, då skulle jag stå i ett hörn och trampa och så här inte våga prata med någon annan än dig.
Ja.
Och då, för jag är mingling, jag är inte så himla socialt awkward, tror jag. Jag tror att jag kan funka ganska bra genom att ta på mig ett glatt leende och sen prata ytligt om saker och ting så. Men just mingelsituationen så är jag så dålig.
Alltså jag minns faktiskt senaste gången du och jag minglade tillsammans. Det var väl mer... jag tror att jag hade precis flyttat till Stockholm och vi skulle mingla lite så att jag skulle få träffa lite folk. Det här var alltså 2005.
Någon slags social gärning.
Ja, jo, du var väldigt snäll där och liksom skulle presentera mig för lite folk. Och jag kommer ihåg att bland de kanske fjärde personerna eller någonting sånt du presenterade mig för, det var Andres Locko som var på det här stället tillsammans med hans sångaren, eller ja, hans snubben som var Ampok, den här skotska popkillen. Och Andres presenterade då dig för den här killen som Sveriges bästa musikjournalist. varpå du inte kan säga någonting i så här, och tack säger du, och sen har du inget mer att säga i så här, 4 minuter, så att jag får prata lite grann med Andres och den här, och Tom heter han, och du är mest så här, rådnar lite lätt.
Jag rådnar jävligt mycket nu också. Jag hade glömt bort det här.
Det är ett väldigt distinkt minne för mig. Jag minns det som om det var igår.
Ja. Nej, precis. Jag fick en curveball. Jag kunde inte ens försöka svinga, utan jag bara liksom, jag tittade bara på när jag blev utstrikad.
Ja.
Och det är så det funkar för mig i mingelsituationer. Jag har ju slutat gå på alla sorter så här nöjesguidens smygläsningar eller whatnot så här, där det bara är en allmän inbjudan till en selected few, och så är det så här, kom och träffa roligt folk, för det slutar alltid med samma sak. Jag står i ett hörn med min gratis öl och så här, vad ska jag göra, och så går jag hem typ. Men fast ja. I och för sig, om typ alla våra lyssnare är jättebra minglare, så skulle det kanske funka, för då skulle jag kunna stå där i hörnet med mina öl och kolla Twitter.
Ja. Nej, men alltså någon på meetup, det är väl inte helt omöjligt, men jag vet inte. När vi spelar in sista avsnittet kan vi ha en meetup.
Jag hörde att Filip och Fredrik, deras 100:e avsnitt, ska de spela in på Operan och sen köra efterfest på Café Opera.
Du menar att vi också ska göra något ambitiöst till avsnitt 100?
Det vore bara kul att ta det här utanför vårt lilla hus på något vis.
Ja, eller nej.
Nej.
Jag vet inte.
Nej, det kanske är att leka
rysk, med rysk roulette sådär.
Men i ett halvrelaterat ämne om min sociala awkwardness på lokal. Det är ju så här, i förra veckan Alien-avsnittet så tog vi nästan inte upp några, vi tog inte upp några lyssnarkommentarer överhuvudtaget, för att vi bara gick all in. Och därför det känns lite sent att sitta och plocka upp de här. Men det fanns ju en diskussion i kommentarsfältet om vem det var som lät som hipster. Att man tror att den ena är hipstern och så visar det sig vara den andra. Och vi spekulerade lite kring det där, vad de menade. Och där fick vi ju en klargörelse att det var ju mig de trodde var hipstern.
Mm.
Vilket känns lite bizarrt. För jag kan säga så här, let it be known, att jag har varit på Rish en gång och jag har varit på F12 två gånger. Jag kan säga så här att det är inte så att jag inte har haft hipsterambitioner. Det vill man ju... Vill man kanske vara, men trots hårt arbete så har jag liksom aldrig riktigt lyckats komma in i de salongerna.
Har du velat vara i de salongerna? Alltså ta en plats som en riktig hipster liksom?
Ja, det tror jag. Eller det beror på vad man läser in i ordet hipster.
Men, det är ju en lång diskussion.
Ja, precis.
Som.
Den är jättelång. Men alltså, det är klart att man vill vara någon så här kreddig... Har velat vara i alla fall, alltså för typ 10 år sedan i alla fall. Ungefär samtidigt som Andres Locko. Ja.
Du kan inte ens säga det. Alltså du rådnar ju bara du ens så här, tänker på det. Jag tror jag sa det också efteråt, en viktig fråga, att du typ sug i dig. Men du redan då var ju såhär, ja, tyckte det var jättejobbigt liksom.
Sen försökte jag gå på Rish och det blev en gång. Så att, ja, det är min hipster, min korta session som någon slags kräddig.
Right now, new at 11 for you, new information on that horrific attack by the MacArthur Causeway. Police were forced to open fire on a naked man who refused to stop chewing the face off of another man. We look into what could have caused this attack, and we have new details on just how much of the victim's face was literally bitten off.
Men du, tror du att zombieapokalypsen är på gång nu, eller?
Det finns väl tecken, eller det fanns tecken i alla fall på det här i veckan.
Ja, jo, förra veckan så attackerades ju en hemlös man vid en motorväg i Miami av en kille som hade snedtänt på drogen bath salts. Och den här hemlösa mannen då, han fick sitt ansikte avätet av den här påtände mannen. Polisen kom dit och försökte då förgäves få den här killen att sluta. De sköt snubben en gång och han reagerade knappt, varpå då de sköt honom jättemycket tills han dog. Den här killen som fick sitt ansikte avätet, han lever fortfarande och ligger på någon sån här intensivavdelning i Miami. Och direkt så trummades ju zombie-ryktena igång på nätet. Och jag vet inte, jag blev lite så här... Min initiala reaktion var liksom, oh shit. Och min andra reaktion var att det inte kändes riktigt kosher att dra på de zombieväxlarna ju mer jag läste om fallet på något sätt.
Varför inte?
Nej, men alltså det blev hela den här grejen med att det kändes som att man förminskade verkligheten på något sätt. Alltså jag tänkte på det att om liksom när pandemin av köttätande hjärndöda människor kommer, kommer det då liksom vara okej att säga att nu är zombieapokalypsen här, eller kommer det liksom allvaret förta sån tematik liksom? Jag vet inte, vad tror du?
Ja,
alltså... kommer de sitta på Aktuellt och bara ikväll 21:30 bla bla, attackerade zombierna? Det kommer de ju inte.
Nej, förmodligen inte. Men samtidigt så tänker jag att den här sortens liknelser är ganska oundvikliga när man väl har trummat upp någonting till de proportioner som zombies har fått de senaste åren, där liksom det har blivit nästan lite mysigt så här. Vi har så här iPhone-appar där man kan träna, Zombie Run heter det väl, där man kan ut och löpa och samla poäng genom att springa ifrån då, virtuella zombies. Men samtidigt, det jag känner lite så här är att det oundvikligen alltid kommer att dras den här sortens paralleller till verkligheten. Speciellt när det är folk som typ snedtänder, gör en sån här grej och sen... Det var inte ens en double tap som behövdes för att sänka honom, utan det var ju liksom en hagelskur.
Ja. Men kan du förstå vad jag menar då med att det liksom helt plötsligt blir väldigt på riktigt, eller vad man ska säga?
Ja, verkligen. Det kan jag förstå, definitivt. Det finns ju vissa saker som är lite så här små tabu att göra kopplingar mellan de olika världarna, det vill säga den fiktiva, populärkulturella världen och den verkliga. Men jag skulle säga att tabut ligger i när det är någonting på en betydligt mer mänskligare plan. Det här är liksom så freaky att, med all respekt för den här hemlösa mannen som fick sitt ansikte uppätet, så är det ändå så jävla sjukt.
Mm.
Det är som att så här, den ryske kannibalen som åt upp 49 pers liksom. Alltså, det går att göra en actionfilm om honom. Alltså typ, alltså det, när det går över någon slags freaky gräns så spelar inte sånt någon roll längre, för att det är isolerade händelser och det är så pass knäppt någonstans. Jag tycker det är betydligt värre när man jag tog jävligt illa vid mig när jag i något gammalt avsnitt satt och sjöng lov till så här, isolerade män som sitter och skriver manifest, och sen så kom Anders Behring Breivik och då var det inte lika kul längre liksom. Alltså det kändes verkligen så här risigt, för jag vet att det finns på tape i något avsnitt att så här, man säger att det är ändå jävligt coolt, och då var det så här Montana, vad heter han, Una-bombaren som vi pratade om, tror jag. Och så säger man en sån sak, och i teorin så är det så här ett kul så här foliehatt.
Är det ett bra motiv på något vis?
Ja, precis. Mm. Precis. Alltså, man tycker att det är en perfekt så här, ett bra canvas att måla på, på något vis. Men sen när då en sån snubbe går över styr i verkligheten, så inser man att nej, det var inte så bra. Så här. Det är möjligtvis att man kan sitta och säga att i teorin så är det ändå, men det blir ändå så här smutsigt och jävligt vidrigt liksom.
Finns det inte där också en dimension av att Anders Behring Breivik, det var väldigt nära oss på något sätt? Alltså det kändes mycket mer en del av vårt samhälle. Alltså jag kommer ihåg, nu minns jag inte vad han heter eller vad hon heter, men han som sköt den här kongressledamoten i huvudet.
Just det.
Och sköt folk i den här folksamlingen. Han hade ju också massa så här YouTube-klipp upplagda där han liksom la upp text om sitt manifest och bla 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 hit och dit. Och jag kommer ihåg att det tyckte jag var liksom så här, på ett ganska så här barockt vis, lite så här fascinerande. Eller det var lite kittlande att sitta och kolla på i alla fall.
Mm.
Medan det inte alls, några sådana dimensioner fanns liksom nästan inte alls i Anders Behring Breivik-fallet på något vis. Där var det... Ja, alltså det var mycket mer... mycket mer att man liksom satt och skakade på huvudet och bara var så här förfasad på något vis.
Och jag tror att alltså, just när våra popkulturella fantasier korsar över in i verkliga världen, så tror jag att det är det som är skillnaden. Alltså hur när man ropar zombieapokalyps för att någon snubbe snedtänder, det blir liksom en, det känns betydligt harmlösare någonstans än när det blir så här, ja, men jag vet att så här Lovecraft, det är väl också tiden som spelar roll. Jag vet att Lovecraft teorier kring Estonia förlisningen också så här, inte helt okej. När de, alltså jag kommer inte ihåg vilket sammanhang jag hörde dem, men det var någonstans, det kan ha varit någon mailinglista eller någonting i slutet av 90-talet liksom. För lite tid då. Idag, ja, kanske skulle liksom funka att formulera någonting sånt, fast det är ingenting jag skulle vilja sätta mitt namn på.
Nej, men typ så här, ja, men jag förstår vad du menar. Titanic är ju liksom absolut inga problem att dra på sådana växlar.
Nej.
Så att det är klart att det finns en sån dimension. Men jag tänker också så här, alltså det händer ju någonting med kulturen också när verkligheten närmar sig den på något vis. Jag tänker så här vad ska vi säga, om det skulle bli en zombieapokalyps på något sätt, alltså någon form av liknande pandemi, då skulle ju liksom, det är inte så att TV4 skulle köra ett Walking Dead-maraton liksom. Det blir ju mer att man inte visar de grejerna, för att de sakerna helt plötsligt påminner lite för mycket om verkligheten.
Jag tycker virusfilm är kanske det exemplet vi är ute efter här. Alltså jag älskar virusfilmer.
Det är liksom Outbreak och så vidare.
Outbreak, Contagion, Andromeda Strain, what not liksom. All form av virusfilm tycker jag är bra. Och det är ändå någonting som så här, i delar av världen så är det ganska simpla virus som utgör ett reellt hot hela tiden typ. Och jag vet att jag någon gång på min blogg när jag diskuterade virus och liksom romantiserade väl, eller ja, romantiserade är fel ord, men alltså så här, storökt fascinerat pratade om det. Så var det en kommentar som påpekade att det är osmakligt och så vidare. Och där ställs ju allting på sin spets någonstans, hur man ska göra. Men på något sätt så blir det så här, virusutbrottsfilm eller virusutbrottsberättelser är ändå så sjukt väsensskilt från så här malariaproblemen i Afrika. Så här, alltså det finns knappt någonting som tangerar, känner jag.
Om man inte spelat typ Resident Evil 4, det som utspelar sig i Afrika, och zombieviruset överför med sprids som någon slags mygggrej.
Ja, jo, visst. precis. Ja. Men behöver det vara ett etiskt problem, tänker jag. Jag tänker ändå alltid att så här, popkulturen är visserligen en uttolkare av den verkliga världen, men också väsensskild när man... Alltså tänk bara hur mycket man älskar maffia på film.
Mm.
Från liksom Gudfadern till Sopranos så tycker man ju att maffiastrukturer är bland det coolaste som finns. Eller så här.
Men sen det där är väl också, alltså där finns det ju en dimension av att, alltså för att det framförallt maffia på film blir väldigt så romantiserad på ett sätt. Alltså, virusfilmerna... det är inte alls samma sak att man tycker det är häftigt. Alltså det är intressant på något sätt, men du tycker ju liksom inte att det är coolt på samma sätt som du tycker att Omar Little är cool liksom.
Nej. Det är sant.
Och det alltså jag kan tänka mig, om man tänker sig att till exempel den amerikanska italienska maffian liksom, New Jersey människorna. Om man ser till exempel Gudfadern, så finns det ju liksom en ganska så här, vad ska vi säga, härlig bild av dem, den formen av karaktärer. Mot när man ser de karaktärerna i verkligheten i typ intervjuer och sånt, så framstår de ju som pajasar.
Mm.
Alltså det var väl det som på ett sätt var så sjukt bra med Sopranos. Alltså att där blev de karaktärerna som liksom hade ett sånt gediget arv av att ses som sköna snubbar, blev istället liksom astöntiga. Alltså Pauly Walnuts, det är ju ingen cool kille.
Nej, absolut inte. Men samtidigt så här, det är inte lätt att vara en liten näringsidkare på gatan där de håller hus och kommer att pressa dig på pengar varenda jävla dag för beskydd. Alltså det är så här, riktigt maffia göra handlar ju inte om så här, uppgörelser med andra maffiagäng och sitta och äta god pasta, utan det handlar ju mest om att bara trycka ner the little people ännu mer. Mm. Typ. Så att det, är ju inte, det finns ju verkligen ingenting som är så här, det här med lojalitet och heder och ära och alla de här stora orden som används där, det är ju bara inom en väldigt snäv krets. Alla andra trycker man ju bara ner så. Mm. Det finns ju samma liksom är kring motorcykelgängen sådär. Mm. Men jag vet inte, jag skäms oftast inte för att undantagslöst vara imponerad och fascinerad av saker och ting i populärkultur samtidigt som jag kan fördöma dem i verkligheten. Jag tycker att det är två olika grejer liksom.
Jo, det är nog en bra hållning, men det, alltså det jag reagerar på var på något sätt att så här, alltså när den här grejen i Miami hände till exempel, det var ju så här, det var inte så att jag på något sätt så här, kände någon slags skam över all zombie-kultur jag har konsumerat, men det var samtidigt att, alltså jag gick inte och läste senaste numret av Walking Dead direkt efter för att jag blev peppad liksom.
Mm.
Utan liksom snarare tvärtom på något vis.
What do we want? Brains. Ja. When do we want it? Brains. Ja. Nej, visst. Det är, men svårt att förhålla sig till ändå.
Ja, men det blir svårt att förhålla sig till. Det blir liksom någon slags liten förskjutning som jag tror är svår att ringa in. Jag tror vi kanske får återkomma till det här när vi har formulerat oss lite bättre.
Det låter bra.
Central, this is Cameron. I need backup.
Enhanced Officer Cameron, respond one.
I'm separated from my team. I need backup.
This is an experiment on encrypted frequency. How did you find this channel?
Who is this?
My name is Alec.
Alec, what year is this?
It's 2012.
No, it is not 2012.
Idag är det ju dags att ta oss an nästa film i Van Damme-cirkeln också. Men innan dess så måste vi ta en liten mellanlandning. Det har kommit en ny science fiction-serie som heter Continuum. Och jag känner att det föranleder ett litet snack kring den.
Ja, definitivt. Vi har ju sett första avsnittet, både du och jag. Jag upptäckte det faktiskt efter att ha blivit tipsat om det via vår Twitter, ett odd podcast. Och blev väldigt entusiastisk den första kvarten på något sätt. Men sen hände någonting. Sen blev det liksom Terra Nova upplägget av alltihop på ett sätt.
Ja.
För det blir en liten spoiler då, men efter ungefär 10 minuter, hela serien utspelar sig till en början en bit in i framtiden. Jag kommer ihåg 2079. Och det är då en kvinna som är någon slags polis och jagar ner terrorister i en framtida värld som styrs av ett företag i princip.
Men corporate congress.
Ja, precis. Eller staten har liksom avvecklats och det är liksom det här företaget som styr. Och sen då, efter de här 15 första minuterna, så blir hon tillbaka skickad i tiden tills nu, alltså 2012. Och direkt så kände jag hur luften gick ur mig och hela serien.
Jaså, jag har sett andra avsnittet också. Jag är nog, alltså grejen är så här. Det som jag direkt slogs av, som är så ett typisk sci-fi tv-serieproblem, det är det att när man berättar en historia som utspelar sig på en begränsad fysisk plats så brukar det funka jävligt bra. Alltså Battlestar Galactica, Stargate Universe, den sortens serier. Men så fort man ska ta de här klassiska sci-fi-greppen att berätta om ett samhälle och liksom använda de problem som finns i vår tid och berätta om dem genom att berätta om framtiden, då kommer ett problem i tv-seriens begränsade speltid och även filmer för den delen, nämligen att i bokform så kan science fiction breda ut sig väldigt stort och berätta liksom om ingående samhällsdetaljer och sånt. Men jag tycker att det blir lite skakigt så fort man bollar upp de här, alltså vi hade en ny remaken av V och liksom just när man ska berätta om stora dragen, så då blir allt genom ett par enskilda karaktärer, då är det alltid någonting som tappas mellan stolarna, känner jag.
Men ja, men nu har jag inte sett andra avsnittet, men alltså, håller det då den här 2012 grejen på något sätt?
Jag tyckte, alltså jag kommer följa den här, för jag tycker att det är intressanta.
Ja, det ska jag också säga, det kommer jag också göra.
Det intressanta med Continuum, det är ju att den bryter mot typ alla berättartekniska regler som finns, för att vad vi har är en karaktär som är lätt att tycka om, men som står för något helt fruktansvärt. Alltså den här polisen då, en kvinna som jobbar för The Corporate Congress med förtryck i princip, men som är väldigt sympatisk och som man tycker om att heja på. Å andra sidan så har vi ett par terrorister som man absolut inte kan tycka om, för de är våldsamma och sprider död omkring sig, som jobbar för a good cause, nämligen demokrati, yttrandefrihet och sådana saker. Och det där, det är knepigt, för det är väldigt svårt att veta vem man ska heja på. Väldigt svårt att känna någon sympati egentligen för någon sida. Jag kan tänka mig att de har planterat det här därför att hon så småningom, efter att vara i 2012, kommer inse värdena av de här medborgerliga rättigheterna, och att de här sen kommer ta sig tillbaka med enad front typ.
Det tycker jag vore jättetråkigt.
Yes.
Ja, därför att om hon,
för det är uppenbara.
Men om hon på något sätt inser, alltså på ett sätt, det blir ju bara att stryka oss med hår, så att säga. Att liksom säga, ja, men vi har ju den rätta lösningen. Det hon kommer ifrån, det är fel. Och nu, titta vad bra när hon inser hur bra vårt demokratiska samhälle är. Mm. Det tycker jag skulle vara lite trist på något sätt.
Mm.
Med det sagt så behöver det ju inte bli en alltså tvärtom. Att det är vi som ska övertyga oss om att en företagsstyre skulle vara bra. Men jag vet inte. Men, något roligare får jag mena,
ja, på. Skitsamma var den tar vägen. Men där den är nu, så är det väldigt speciellt. För att liksom allt berättande handlar ju i grund och botten om att så här, skapa någon, liksom, skapa en karaktär som man tycker om och låt dålig skit hända den. Det är liksom så det västerländska berättandet har sett ut ända sedan den grekiska teatern i princip.
Mm.
Och det här är ju verkligen svårt. Alltså det är ju, ja, i standoffen mellan henne och det här gänget, som ju också har färdats tillbaka i tiden, kanske vi ska nämna. Det är väldigt, tittaren ställs verkligen på prov. Ska vi liksom stödja det här totalitära regimen från framtiden, eller ska vi liksom stödja ett rövarband som mördar? Så.
Men vad tror du har för betydelse att den här serien är kanadensisk? För det tyckte jag var lite intressant.
Jag tror att det var just det här problemet vi har pratat om nu, tror jag härstammar definitivt ifrån att det inte är en Hollywood grej faktiskt. Alltså, det är en provocerande tanke. De använder 9/11 bildspråk när de här terroristerna slåss för liksom demokrati och yttrandefrihet. Och bara en sån sak, att några som man kan välja sida att liksom heja på, att de fäller skyskrapor med explosioner, det är provocerande, skulle jag säga.
Jo, och alltså, men bara den saken, alltså bara den själva poängen att nyansera innebörden av en terrorist där, känns ju väldigt, det känns ju som en big no-no i amerikansk populärkultur liksom. Vilket jag tyckte var intressant och tillhörde nog de mest lockande grejerna med serien. Men Du tycker ändå inte att den så här tappar av att utspela sig i nutid? Jag är lite stack om det på något sätt.
Jag vet faktiskt inte. Vi har ju sett ganska många så här dystopiska framtidsbilder i liksom alltså man typ så här Children of Men-grejen. Så här, där det verkligen finns en så här högteknologiskt allseende regim där man bara förväntas att människorna ska foga in sig i led, och alla som liksom vill ha någonting mer än att sitta hemma och matas av de senaste såpoperorna är terrorister. Alltså, vi har ju sett frihetskamper i den miljön så himla ofta. Som namnet på serien Continuum anspelar, så tror jag att det här, det kommer ju handla väldigt mycket om att vad kan man göra 2012 som förändrar eller inte förändrar framtiden. Och redan i avsnitt 2 får det en extremt central roll.
Intressant.
Så att jag tror jag själv... Ja, vi pratade om lite om det när vi såg Falling Skies förra året. Det här hopplösa i att så här, när oddsen är så extremt emot dem som de är i den här framtidsvärlden där allting bara är kontrollerat. Jag vet inte om en frihetskamp i det hade varit så kul att se, helt ärligt.
Sant. Du övertygar mig. Det,
oj!
Ja, faktiskt. Jag är på din sida nu.
Oj! Ser man på. Det är inte ofta det händer. Nej. Du var väldigt bestämd i dina åsikter.
Ja, jo. Men intressant. Jag ska se till att se andra avsnittet av Continuum och så kan vi återkoppla lite snabbt till det nästa vecka.
Mm.
Jättebra. You're just in time for the kickoff. Yes, och som vi har lärt oss nu den här fantastiska våren 2012 så betyder den där jingeln att det är dags att kliva in i The Muscles from Brussels fantastiska värld. Van Damme-cirkeln.
Den här veckan med knock-off.
Ja.
Jag suckar redan.
Ja, du suckar redan. Den var inte jättebra.
Det kan vi konstatera redan nu. Och jag tycker så här, alltså någonstans i början, de här första filmerna vi såg, Bloodsport, Universal Soldier, även Cyborg i viss mån, där finns det någonting. Alltså Jean-Claude Van Damme är en bärande person i de filmerna och han har någonting som ändå så här bär de historierna på sina axlar.
Mm.
Men med tiden så är det som att man mjölkar ner honom mer och mer. Man använder fortfarande hans fysiska skills i fightscener och sådana saker. Men man vill att han ska bara vara ytterligare en stor actionskådespelare av liksom Sylvester Stallones slag som ändå så här, ja, han har ändå kunnat göra olika roller med blandad framgång. Typ. Men jag tycker de här senaste filmerna jag har sett som på något vis kulminerar nu i Knockoff, att, jag vet inte, det känns som att man hade kunnat bara plocka bort Van Damme och slängt in vem som helst.
Ja, jo, jag förstår vad du menar. Men jag tycker också att vi liksom här över tid har sett, alltså jag tycker mig i alla fall kunna urskilja att det finns tre stycken olika, vad ska vi säga, personer eller karaktärer som Van Damme ständigt återvänder till. Vi har dels ett tystlåtet fokuserat hardass och sen har vi naiv, hängiven mästare och sen då slutligen har vi pajasen. Och i den här filmen säger han ju pajasen.
Ja.
Alltså, håller du med om de tre arketyperna till att börja med?
Definitivt, jag är med.
Jag tänker så här, vad heter det, Bloodsport som vi såg först till exempel, det är ju, där är ju typiskt den här naiva, hängivna mästaren. Alltså han absolut inte hård på något sätt, men extremt kompetent med nävarna liksom.
Mm.
Och sen då till exempel vi såg Double Impact, där är han ju, vad heter det, hard ass all the way liksom.
Mm, fast också, alltså där spelar han väl båda två?
Ja, precis. Där spelar han både pajasen och ja. Hardasset.
Ja.
Universal Soldier, där han är också den naive precis, den naive mästaren. Och sen Sudden Death, tystlåten, fokuserad, hård. Så att, jag vet inte, det känns som att han återvänder till de här tre. Och det är nog kanske pajasen som fungerar sämst, eller?
Verkligen, för att det finns någonting i de här scenerna i Knockoff när han sitter och sjunger med i radion när han åker bil. Som gör att liksom, det är inte bara så att, att han saknar trovärdighet, utan scenen i sig saknar trovärdighet. Där ska man väl i och för sig slänga in en liten parentes också. Att det här är ju en Hongkong-rulle, ett Tsui Hark som har... regisserat. Och det finns ju väldigt ofta i Hongkong action, eller asiatisk, får man säga så, får man dra över liksom bara rakt av asiatisk actionfilm, så finns det ofta ett buskis-element. Jag tänker på, det blir väldigt tydligt i den här scenen där, i en av fighting-scenerna, när det åker ut en låda med apelsiner eller mandariner på golvet. Och i scenen därpå så snurrar Van Damme en kedja kring sin arm som han ska slåss med. Och när han testar hur den sitter och slår den lite i golvet så mosar han de här apelsinerna liksom. Och just de där grejerna, eller som det här rickshaw-racet liksom, ja. Det finns ett det buskisinslag. Även i allvarliga scener. Men du vet, när han kastar konservburken i huvudet på snuten. Jag har alltid haft väldigt svårt att ta till mig dem. Det är därför jag gillar så här John Woo väldigt mycket. Hans tidiga Hongkong-rullar. För att de var väldigt allvarliga. Om man blundar och pekar på random Hongkong-action så finns buskiselementet nästan alltid där.
Men du tror inte att det kan vara också att det får en förhöjd effekt här genom Rob Schneider?
Jo, givetvis.
Alltså han är ju liksom buskis humorn personifierad liksom.
Ja, definitivt. Och det förstärker bara hans uppseende eller liksom hans ansiktsuttryck. Finns ju något komiskt över.
Hur tycker du Hongkong funkar här då som setting annars?
Det tycker jag funkar ganska bra. Jag har faktiskt gått så långt att jag kollade på en 15 minuters making of dokumentär på YouTube. Stefan Klief skrev så här på vår sajt: ge mig åksjukepiller nästa gång jag går och ser en Hark Tsui-film. Det verkar vara hans trademark med hallucinatorisk kameraanvändning. Och grejen är så här: i den här making of så berättar han tanken bakom det, nämligen att i Hongkong är det jättemycket folk som bor på en jätteliten yta, så man måste liksom, det är hela tiden väldigt tajt, klaustrofobiskt, det är liksom man får slåss för varenda centimeter, och därför vill han ha den här fria kameraåkningen som en motsats till det, att så här vara free flowing i en extremt tätbebyggd miljö, att det skulle liksom ge en frihetskänsla i den väldigt i övrigt utrymmeslösa platsen.
Det låter ju inte som ett Sven Nykvist tänk direkt.
Nej.
inte jättedjuplodande.
Nej, givetvis inte. Men det är väl bara det här att man ser, vad är grejen med Hongkong och drakbåts festivaler?
Jo, men det är väl också så här, det måste väl vara med på något sätt. Alltså, det är som om man filmar Venedig, så måste det vara en sån här gondoljär som trycker pinnen i vattnet och skjuter fram den här båten liksom. Det är väl ett sånt landmark på något sätt.
Jo.
Kan jag tänka mig, jag har inte varit i Hongkong så jag vet inte, men ja. Men sen, alltså även manuset till Knock Off är ju en jävla röra. Alltså den här grejen med liksom att så här, vi börjar filmen med att tro i princip att den handlar om liksom det här med att sälja plagierade grejer typ. Och sen tar det typ, när vi har sett en timme på filmen kanske, så har det visat att alla karaktärer i princip som presenteras är någon form av agenter. Men ingen vet om att någon annan är en agent så att säga. Alltså det är nästan så här Jönssonligan estetik på något vis.
Och sen de här, vad är det, typ nanosprängmedel.
Batteribomberna, nanobombs.
Ja.
De har ju bara döpt det till nano, för nano låter litet. Det har ju ingen koppling till någon form av nanoteknologi.
Det är verkligen en röra, och det är, jag tänker så här, det man var ute efter här kan ju bara ha varit det visuella, för actionscenerna är ju jävligt genomarbetade. Och att man inte gjorde det betydligt enklare. Alltså vi har ju sett väldigt många Van Damme-filmer som går ut på att han ska skydda någon och fly, alltså nästan road trip grejen liksom. Man tycker att det hade kunnat gå en enklare väg än den här soppan av agenter och liksom dubbel betrayals.
Ja, men sen finns det, alltså det finns en ganska stor svaghet också, att alltså det som Van Damme skulle kunna bidra mest med till en sån här historia, det är ju ett bra dojande liksom, men det kommer aldrig riktigt här heller.
Nej.
Alltså det är ju fighter och sånt, men det är liksom aldrig att han får liksom inte glänsa riktigt.
Nej, det är bara när han kommer med den här springan, när han springer i den här nedför trappan och sen upp på sidan på en bil så när han håller på att bli överkörd. Den var snygg.
Precis. Men det är också så här, vad ska vi säga, det är en liten glimt bara. Mm. Det är absolut inte att det är förankrat i historien på något sätt, att han skulle vara bra på att slåss.
Och jag undrar liksom, när man kastar honom i det här läget, när vi ändå har då en lång rad filmer bakom oss i Van Damme-cirkeln där vi har insett att så här, nej, han funkar inte så bra som en generisk actionskådespelare, utan det är bättre att trycka på det han faktiskt kan. Att han blir kastad i den här rollen fortfarande. Vi är framme vid 98 nu.
Alltså jag skulle tippa att det jag tror det handlar mycket om att han bara vid det här laget är en väldigt en väldigt bankable actionstjärna liksom.
Mm.
Och framförallt att Van Damme, han vet det själv, vilket gör att han liksom att han, jag ska tippa att han vill nog röra sig bort lite grann från liksom arvet av karate och bli en Sylvester Stallone liksom. Jag vet inte, jag kollade lite snabbt, den hade alltså en budget på 33 miljoner och worldwide drog den in 40, så det var ingen kassasuccé direkt heller.
Nej, dollar då pratar vi.
Ja, dollar, ja, precis. Så att, ja, då. Han är, jag vet inte, han kanske, det är kanske här han börjar liksom tappa sin sellability lite igen, Jean Claude.
Och vi börjar ju tappa tid för att verkligen gå in på djupet med Van Damme, eftersom vårsäsongen av Vårbyte Diktum snart är slut.
Precis.
Så vad blir den stora finalen här när vi ska liksom fälla någon slags bestående dom över Van Dammes verk och liv?
Det, vi rundar då av hela Van Damme-cirkeln med Dragon Eyes från 2000. Vi ska se när den släpptes. 2012. Så att den är så här purfärsk. Egentligen så kanske vi borde ha försökt hinna med några filmer till här under 00-talet. Nu blev det ingen alls om. Men jag vet inte, samtidigt finns en poäng i att hoppa hela den perioden också, känns det som. För det är då han blir som mest banal på något sätt. Då är han är liksom en straight to video skådis liksom. Och då blir det intressant att hinna ikapp Van Damme och se hur han mår idag på något sätt.
Absolut. Det ser vi fram emot.
Yes, så Dragon Eyes då till om 2 veckor. Så rundar vi av Van Damme-cirkeln.
Och runda av, det gör vi även dagens program. Och det, som sig bör, så är det postscriptum som får stå för slutordet. Jag tänkte tipsa om en dokumentär som heter Batman Unmasked, The Psychology of the Dark Knight. Den finns på YouTube och ger en ingående psykoanalys av The Caped Crusader. Vi sa ju att vi ska börja Dark Knight Rises-peppen redan nu för att fylla upp tomrummet efter Prometheus. Så den känns som en bra ställe att börja på.
Du säger psykoanalys. Då undrar man ju direkt, är det Freud, Jung eller Lacan som gäller?
Det är så mycket inte. I'm not well versed in the world of psychology.
Det var inte alls meningen att sätta dig på pottan där. Jag tänkte tipsa om en intervju med Paul Krugman. Han vann ju Nobelpriset i ekonomi här nyligen. Och Wired har gjort ett ganska långt samtal med honom om hans fäbless för science fiction. Han är tydligen en stor anhängare och sitter på väldigt mycket kunskap och har intressanta tankar om kopplingarna mellan ekonomi och science fiction. Lyssna på det.
Kommande gäst i Oddpod kanske.
Ja, eller hur?
Får jobba på det till nästa år.
Yes.
Ja, tack för idag.
Yes, ni är som vanligt välkomna att komma in. Ni är som vanligt välkomna att gå in på oddpod.se och lämna era kommentarer på veckans avsnitt. Eller för all del gamla avsnitt. Ni kan även skriva till oss på Twitter, då det är @oddpodcast som gäller. Så hörs vi nästa vecka.
Du vet att det här är femte avsnitt i rad som klockar in på över en timme.
Ja.
Vart är vi på väg, kan man fråga sig.